Kriss-kross, där ska vi se. Jag ska se om du har din skithusbild kvar.
Japp.
Ja, nu hängde sig Social Gamer. Vad kul.
Jaha, inte där. Jag menar på...
Är det inte där du har den? Vad hade du den? På Twitter. Jaha.
Så.
Vad Twitter?
Ja.
Ja, då stänger jag ner.
Du... Så. Nu... Ja. Jaha, nu ska jag öppna kolsyradryck också. Hej och hjärtligt välkomna till Videospelsklubben avsnitt 48. Ja, vi ska prata tv-spel och sånt där som vanligt. Och det är jag som är Stefan och så har jag med mig Lenny och Kristoffer och Fredrik.
Ja.
Mm. Det finns över 100 timmar VSK nu att lyssna på.
Som ett riktigt långt JRPG-manrad.
Det är inte dåligt alltså.
Nej, får duga.
100 timmar.
Ja. Vad har vi snackat om 100 timmar egentligen?
Ja, jag vet inte riktigt.
Ravel.
Skitsnack. En del. Ja, nej, Lenny, vad har du spelat?
Vad jag har spelat? Jag har spelat Shadow Warrior. Det här nya spelet som är en uppföljare till det gamla spelet. Det gamla Shadow Warrior.
Är det inte en remake?
Nej, det är ingen remake.
Ah, okej. Okay. Nej, nej.
Det är ett nytt spel uppföljare till Shadow Warrior. Och nya spelet heter också Shadow Warrior. Så det,
ingen ja. Undertitel alltså?
Nej, jag tror inte.
Det var så länge sedan så då, nu börjar de om.
Ja, det första spelet släpptes ju på Duke Nukem 3D-tiden. Och använde samma Duke-motor också för grafiken. Det är ett FPS.
Något våldsamt första ja. Spel.
Våldsamt med väldigt låg humor. Antagligen värre än vad Duke Nukem är.
Ja, det är inte illa. Eller, jo, det är illa. Eller, ja.
Ja, Duke Precis. Nukem kör väl mer på så här. Sex skämt. Shadow Warrior kör på alla sorters låga skämt.
Ja, ah, okej. Okay. De har inga gränser.
Nej. Likadant är det nya. Mm. Och gillar man det så är det ju skoj. Det var inte så jätteroliga one-liners. Jag tyckte originalet hade bättre one-liners. Okay. Huvudkaraktären heter ju Lo Wang till exempel. Och det är ju, ja.
Ja. Men hur är det rent gameplaymässigt då?
Gameplaymässigt så börjar det lite stelt och halvdant. Men det öppnar upp sig väldigt snabbt för en bra möjlighet. I och med att du har ju ett svärd som primärt vapen. Samtidigt som du kan ha handeldsvapen i sekundära lägen. Ja. Och du låser upp i olika egenskaper och specialattacker med svärdet. Som du gör genom att trycka tangentbordskombinationer och sen vänster eller höger musknapp. Beroende på vad du gör. Till exempel alla defensiva specialattacker eller specialsaker gör det genom att slutföra tangentbordskombinationer med höger musknapp. Det kan vara så att trycka WW och sen höger musknapp så gör han någonting defensivt. Trycker du däremot WW och vänster musknapp så gör han en frontalattack med svärdet som är lite starkare. Ja, utöver okay. De vanliga attackerna och genom att bara trycka musknappen.
Mm.
Och likadant så får du tillgång till att dasha åt sidorna direkt i spelet. Du trycker shift och sen ett håll så kan man dasha. Och det blir faktiskt skitkul när man sätter ihop det i en kombination av att springa omkring snabbt som fan på banan, hugga lite i fienden med sitt svärd, plocka fram distansvapen och sen in i striden igen. De har lyckats med gameplayet väldigt bra i spelet. Det var över min förväntan. Jag tyckte det var skitkul att hoppa omkring där och slåss och skjuta.
Ja, det är så det ska vara.
Ja, däremot bandesignen är kanske inte så jättebra. Det är väldigt old school FPS. Det är väldigt, vad ska man säga, sparsmakat. Grafiken är fin så, men det är ju inga detaljer. Det är väldigt mycket boxigt. Det enda där är fina detaljer, det är de här partierna. Man kommer in i typiska japanska och kinesiska bambuskogarna. När man springer in bland massa bambuträn. Givetvis på utstakade vägar.
Ja.
Men där ser det ju extremt trevligt ut. Det har lagt ner väldigt mycket energi på just bambu. Ja, det, ja. Ja, någonting måste man lägga energi på. Nej, annars så var det väldigt generisk story.
Ja.
Som Lo Wang ska ha tag på ett svärd som kan döda demoner. Och till din hjälp så får du en följeslaga, en halvdemonaktig kille.
Ja, okej.
Okay. Så har ni lite dialog och så i käftandes mellan er. Som en sån här bad guy, good guy saga, vänner sak.
Mm-hmm.
De håller på och tjabbar lite. Vissa partier av dialogen är riktigt trevlig, men annars, ja, det faller inte platt. Det är väldigt medelmåttigt.
Ja, okej.
Okay. Du kunde ju lagt betydligt mer energi på det.
Ja. Vi skulle haft en gäst idag, men det blev lite misskommunikation i när vi skulle börja spela in, så att Jakob kommer en annan gång, tror jag, hoppas jag.
Jakob från, vad är det?
Pixelpie. Pixelpie, ja. Vi ska se om vi kan klämma in honom en annan dag.
Ja, vi har inte så nedlåst schema, så det kan vi säkert fixa.
Ja, ganska. Vi har ju två gäster till innan årets slut i alla fall. Och, ja.
Ja.
Finns det jätterum så finns det sjätterum. Så är det.
Ja, okej. Okay. Ja, nej, fortsätt Lenny.
Ja, nej, men själva gameplayet i Shadow Warrior är faktiskt väldigt trevligt. Bandesignen och resten är kanske inte det bästa. Men gameplayet överväger ju helt klart i positiva avdelningen. Så sätter man gameplay högt tycker jag man bör prova Shadow Warrior till PC. Och det är lågpristitel, så det kostar väl $20-30 man ska köpa det digitalt.
Oj, 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 det är ju massa.
Ja, det finns på Google och Steam och alla de vanliga tjänsterna.
Överallt.
Det är bara till att prova på. Och sen har jag ju kört igenom Anodyne, ett indie-spel till PC också.
Vet du om aldrig har talat om det.
Mm, är någon av er andra som har...
Nej, inte den blekaste. Upplös oss.
Anodyne är ju ett indie-spel som är väldigt, väldigt inspirerat av den gamla top-down Zelda-spelen.
Okay.
Det ser ut som om man har gjort ett Zelda-spel till Game Boy, fast med andra sprites ungefär. Och lite mer färger. Men vi behöver inte gå in på detaljer. Men själva upplägget är så. För man har en väldigt liten bild. Och du har upplägget här med... alltså en bild är en ruta på kartan. Och sen när du går till sidan så scrollar hela bilden. Och springer man kring där och slåss med sin baste som man får. Problemet med indiespel är ju att de väldigt ofta kan vara pretentiösa. Det här försökte nog vara väldigt pretentiöst. Men Jag fastnade inte, eller jag hängde kanske inte med heller, men jag tror att spelet var lite för mycket skrivande på näsan för att jag skulle uppskatta det. Jag gillar när det är lite subtilt i storyn och så, bara små blickar eller hintar till vad det är som sker i bakgrunden eller vad man ska reflektera över och sånt, men Anodyne körde egentligen med så vanliga teman och så öppna teman. Och det var ju väldigt tydligt utlagt om tematiken på banorna. En bana som var så här lite mer rött och skulle väl reflekteras över var man kommer ifrån och hela en biten. Och sen går det uppåt i åldrarna och genom spelet. Så det var nog också det sämsta med spelet, just storyn och hur det var upplagt med tematiken. Däremot så gillar jag grafiken och musiken väldigt mycket i spelet.
Spelade du på PC?
Ja, det är ett PC-spel.
Och det finns även till iOS faktiskt. Verkar det så?
Ja, sådär ja.
Jag letade upp det här. Ja.
Mm. Det killen som, eller killarna som jag åt det, jag får mig att det bara är två stycken egentligen. Ena killen är väldigt duktig på grafik i varje fall. Han vet verkligen hur man gör snygg pixelgrafik. Och hela spelet är ju fyllt med det. Vad jag inte gillade så mycket i samma veva, det var bandesignen också. Det var väldigt mycket i de här gamla problemen att du måste gå runt en halv bana för att komma till en knapp som öppnar upp ett ställe på andra sidan kartan. Så det var väldigt mycket onödigt vandrande kan jag tycka. Och det är inte alls så kul att utforska när man vet var knappen finns, men man måste hålla på och ta sig dit genom tråkiga partier.
Okej. Men hur, vad är, alltså vad gör man i spelet? Alltså.
Du ska finna The Briar och få reda på livets sanning ungefär.
Men är det någon form av action eller vad?
Ja, du kan ju slå med din lilla superborste som man har.
Okej. Okay.
Och det är inte alls mycket fiender i spelet. Det är väldigt få fiender. Och efter ett tag i spelet så får du även tillgång till en hoppfunktion och blir lite mer hopppusselaktigt, vilket jag finner roligare än fiender. För det var rätt tråkigt med dem i spelet. Så
Ah, okej.
hopppusselpartierna tyckte jag var betydligt trevligare.
Okay. Nu känns som de skulle vara roligare att spela på PC än på en touch-telefon.
Ja, det finns några partier där man måste ha en hel del pricksäkerhet med karaktären. Det kan bli lite knepigt på en liten telefon.
Det
Jag
tror
vet
jag
inte,
verkligen.
de kanske löste bra. Spelets miljö skiftar ju också, som jag antydde lite innan, i tematiken. Och så finns det ju trevliga partier. Jag gillar till exempel ett bergsparti när man är uppe bland bergen och vandrar, som jag tycker var jättefin. Och likadant så finns det några, vid ett parti så kommer man tillbaks till dåtiden i en sån här 50-tals amerikansk förort, och då blir det svartvitt och då händer som weird shit, vilket är lite smått trevligt. Jag gillar hur mycket de varierar sig mellan miljöerna. Tyvärr är ju fortfarande bandesignen, ja, inte så jättebra i spelet. Det var ett hyfsat litet spel och det var inte alls svårt heller. Jag klockade in det på 5 timmar, spelet i sig.
Ja, det är ganska långt ändå.
Ja, det kändes överkomligt. Jag hade nog gärna haft det lite kortare, för att det kändes som en drut på en hel del partier. Sen var det ju inte heller det riktiga slutet, utan man ska egentligen leta upp ännu mer saker efter man har fått eftertexterna, men det orkade jag inte med, för så intressant tyckte jag inte spelet var.
Ja, okej.
Okej.
Men gillar man Zelda-kloner, så med lite taffliga försök till tematik, så varsågoda. Finns också på de större tjänsterna. Jag har ju skaffat det på GOG sedan en lång tid tillbaks.
Okej, det är inte så nytt alltså.
Nej, jag vet faktiskt inte hur länge jag varit ute, men jag har haft det på mitt konto ett tag i varje fall. Jag har ospelat. Nej, det var de två som jag har hunnit köra igenom denna veckan, sen senaste inspelningen.
Ja, men det lät ju som du haft trevligt i alla fall.
Ja.
Lite. Kristoffer, har du spelat något jättespännande?
Jag har spelat Batman Arkham Asylum, äntligen. Och jag har klarat det redan också.
Oj.
Det tog mig 5 timmar och 46 minuter, någon sån här tajmad speltid. Jag var lite AFK där för att jag fick besök i helgen av mina föräldrar.
Fan, det känns som att jag har spelat det spelet mycket mer än timmar än vad du just sa. Och jag har inte klarat det.
Jag spelade igenom det. Jag tyckte det var ganska simpelt. Det var inga större bossar. Jag körde på medium också, så det är inget easy stuff för mig än. Och jag tajmade in 73% avklarat spel när jag såg slutskärmen också. Tyckte det var ett bra spel, tyckte jag faktiskt. Storymässigt så, alltså jag är inte så jäkla insjunken i såna här typer DC Comics och Marvel Comics och allting som många andra verkar vara, som i någon sån här popkultur är. Utan jag finner Batman som en cool individ. Låt han vara det. Sen vill inte jag röra honom mycket mer. Men nu satte jag mig ner med ett spel med Batman, och jag fick en ganska bra bild av honom. Det enda jag saknade lite var att jag kunde gå på mycket djupare plan. Storyn i spelet kändes inte så himla djup heller. Det var liksom Jokern, han har liksom skapat problem igen och nu ska vi fånga in honom igen. Jag hade gärna velat haft något djupare liksom, så att man fick som en mening med livet. Nu har man bara spelat ett jävla feelgood-spel, kändes det som, och sen var jag klar med det. Men jag ser fram emot, jag ska börja med Arkham City nu i veckan, tänkte jag. Får se vad jag klockar in där på.
Ja,
Enkelt.
mer av samma.
Ja, jag har förstått, ja. Lite mer öppen värld, fast folk säger att de har föredragit Arkham Asylum över alla andra.
Men
Och jag
mer koncentrerad upplevelse.
Ja, det är en väldigt så här tunnelseende sak liksom. Men det finns väldigt mycket, man sitter och tittar runt liksom. Det finns ju olika så här sätt att kunna se på. Du kan se vanliga när du ser allting, och så har du detective mode där du ser lite andra väggar du kan slå sönder och sånt. Men man får bara slå sönder de här ju mer tid du har spelat, och du anlockar nya items och så där. Så det är väldigt mycket backtracking på, i den formen av att du ska, ja, det är... du ska gå och fixa allting.
Jo, det är sant.
Jag sprang ju ofta så bara tog saker som fanns i närheten hela tiden av där jag gick. Annars så gick jag väldigt mycket från punkt till punkt hela tiden. Men sen var det någon gång som jag sprang vilse, och då liksom sprang jag runt och försökte ta mig vidare på något ställe och hitta några fler grejer och sådana saker. Men nej, det är ett enkelt spel att följa. Jag tror det passar rätt många. Enkelt slagsmålssystem liksom också, tyckte jag. Och en rolig achievement-fest. Jag tror jag fick en typ av achievements för nästan allting man gjorde så där. Kändes det som.
Ja, det är möjligt.
Ja. Nej. Slå skiten och bad guys, känna sig cool. Sen misslyckas man ett par gånger. Det blir lite småbuttar. Men sen så bara startar man och slår skiten ner. De här dödsskärmarna tyckte jag var rätt coola dock. Det är inte vanligt så här.
Liksom. Ja, de är lite varierande.
Ja, jag gillar det på grund av det att liksom när du vanligtvis när du dör så kommer det do you wish to continue? Och så bara okej, okay, eller någonting. Men här liksom kommer det som en liten dialog från den personen som är ska man säga kopplad till vilket typ av uppdrag du håller på med. Så kommer den personen i fråga då fram och säger någon katigt grej liksom till Batman som du spelar. Och sen kommer den här retry-skärmen upp. Det är dock lite jobbigt när man har dött flera gånger på samma ställe. Gassi?
Ja, det var inte min telefon.
Okej.
Okay. Jo, det var det.
Det var någon annans telefon. Yes. Nej, men det är det jag kan säga om det spelet. Jag rekommenderar det för folk som vill ha en schysst feel-good-känsla. Men sådana som känner liksom att okej, jag vill gärna ha en större mening med spelet. Då kanske man inte ska spela Batman. Finns det bättre spel tycker jag. Till exempel Prince of Persia. Som är min personliga favorit i sån här typ av genre.
Det kändes ju väldigt mycket som ett Metroid-spel. Nästan i Batman-förpackning.
Ja, lite.
Det kan man ju säga. Det är ett bra sätt att...
I och med att man hittar hela tiden nya saker som krävs på gamla punkter för att komma vidare.
Ja. Det är ganska mycket samma upplägg nu när du säger det.
Ja, på så vis, ja.
Ja.
Det finns, man får även ibland den här vyn av plattformspelande när man möter en så kallad Scarecrow. Det är en karaktär. För de som inte vet om det. Jag känner inte till den här karaktären förrän jag fick träffa honom första gången.
Ja, jag är också helt kass på det universumet. Jag
kan, men ni har väl sett filmerna? Har ni inte sett de nya filmerna?
Nej, jag har inte sett de nya faktiskt.
Fast jag har ju sett Scarecrow där ju. Men
Jag tyckte i alla fall av alla karaktärer jag fått se i Arkham Asylum, så tyckte jag faktiskt Scarecrow var den coolaste karaktären, tyckte jag. Han ser oskuld ut. Men den där kunde så här, störa mig på med honom, det är hans munrörelser. För han har ju som en säck över, så hela den här säcken dras ju bara omkring liksom. Jag tycker de borde haft en still, eftersom huvudet finns i den här säcken. Han är inte säcken liksom. Med tanke på hur han pratar nu så är han mer uggibuggi ungefär. Vilket är lite småbittert.
Oh.
Och varför jag fortsätter prata om Arkham Asylum, för att jag inte spelat någonting mer än Dota det här.
Ja, men det vet man ju om sen tidigare med det. Det är samma sak som att jag alltid spelar BF och sånt. Det har vi slutat nämna nu.
Exakt.
Men Lenny, BF4 då? Det har du inte pratat om.
Har jag inte?
Nej.
Vi har bara pratat om när vi spelade BF tillsammans.
Ja, så där ja.
Det här tänkte jag fråga dig om. Att du skulle kanske prata lite om det. Kanske.
Lennys magiska BF-resa.
Ja, nu är ju faktumet som så att jag inte spelat lika mycket BF som jag hoppas på att jag skulle ha hunnit spela vid det här laget. Massa annat småtjaff som har kommit i vägen här tiden. Men jag har nog lyckats klämma ur 6 timmar hittills.
Ja,
vilket är en bra början. Men alldeles för lite för att verkligen kunna säga någonting ännu, tycker jag.
Men, ja, på 10 dagar känns det som att det är mycket mindre jag hade förväntat mig att du skulle spela det.
Ja.
Lenny, du är ju ens att spela både Shadow Warrior nu och Aerodyne.
Ja.
Betyder det att de här spelen var bättre än Battlefield just nu i detta tillfälle?
Nej, utan det har spelats utanför BF-tiden, den vanliga BF-tiden. Vi har ju en utsatt BF-tid som vi brukar spela. Men så är det givetvis någonting annat som lyckas krypas in i det tidsområdet och hindra mig.
Ja, det är inte coolt.
Men jag kan säga som så att det känns hyfsat likt trean än så länge. Det är lite små saker här och där som man tänker på.
Bara mer förstörelse nu.
Ja, frågan om den är så pass mycket mer förstörelse. De kör ju med sitt modord Levolution, men det är ju bara timed events mer eller mindre som alltid är likadana.
Ja, okay.
Den som så att
du kan inte platta här hela banan till marken.
Ja, nej, men det är väl så att de här större grejerna som kan kollapsa eller hända, det är liksom de händer likadant. De är skriptade events. Det finns ju ingen liksom. Det påverkar ju inte direkt fysikmotorn eller någonting som på det viset som den andra förstörelsen gör.
Nej, det enda är ju att de påverkar lite av hur banupplägget blir efter. Vilket det är lite tråkigt för att på den här banan, det finns en bana där mycket öar och sånt. Sen efter ett tag så blir det storm och en stor hangarbåtaktig sak blåser upp på en ön eller strandas vid en ön som de har visat så mycket train och annat. Just det är ju häftigt, men det är ju alltid samma ställe. Alltid samma plats. Det hade varit mycket coolare om den kunde slumpvis dyka upp på någon annan plats.
Ja, eller att det fanns i alla fall 2-3 olika platser. Så att det fanns i alla fall någon variation.
Att man inte riktigt visste var den skulle komma någonstans eller skulle påverka mer ett slumpmässigt moment.
Och kanske lite som på Shanghai-banan med det här höghuset som välter, att det skulle kunna välta kanske åt olika håll eller något.
Ja.
Eller att, ja, att det händer.
Det hade varit mycket coolare om det varit på det sättet.
För det skulle fortfarande varit skriptade events fast åt olika håll, så det skulle ändå inte påfresta mer, antar jag, heller. Liksom.
Man tycker att det borde påverka liksom vart byggnaden eller den här grejen blir attackerad ifrån. Liksom. Det får välja i sig.
Men det är väl i och för sig också för att det alltid ska påverka banan på samma sätt, så att det inte ska liksom vara för mycket, det är redan mycket random i.
Ja.
Men, om man tänker att folk kanske tar saker till fördel av att den,
fast det är, ja, men om det en Battlefield-spelare borde kanske vara van vid att banan alltid är olika nästan, så att ja.
Jo visst, det är väl snarare som så att de inte vill ha folk som gnäller, den trillade fel, därför förlorade vi och så vidare.
Nej, precis. Men har du spelat som Commander något?
Nej, jag har inte hunnit med att prova det. Jag har för låg rang.
Hur fungerar det här Commander-grejen egentligen? Fungerar den in-game också? Eller kan man bara använda det på platta?
Nej, du kan spela in-game också.
Okej. Okay.
Så det är ingen fara.
Jag älskade så här Commander-rollen när jag spelade 2142. Nämligen.
Ja, det var trevligt. Jag satt och spelade igår med en friendly commander för första gången. Alltså en av mina kamrater som var commander. Och det var riktigt trevligt. Det satt man och snackade med honom och Kan du droppa airdrops på punkt Erik? Kan du köra en UAV-scanning vid punkt Bertil? Och så börjar han skrika, nu skickar jag missilen bort från basen. Och det blir så mycket mer dynamiskt att ha en commander, särskilt en commander som man känner.
Ja, som kan ha mer översikt. Jag har ju sagt innan att jag är lite i behov av, när det är så där stora slag, att jag behöver någon som säger gå hit och gör någonting. Alltså, för annars är det lätt att man springer någonstans dit man kanske inte riktigt behövs hela tiden och sådär, och ja, så kommer man dit så är det, ja, behövs man inte.
Nej, problemet i till exempel BF3, det är att om fienden har ett bra övertag på banan så envisas oftast nästan alla i samma lag att slå på första punkten som de är vid, alltså den som är närmast ens huvudbas. Men det är ju helt fel. Man ska inte gå på huvudbasen när man vet automatiskt att alla väntar. Man ska ju flankera och helst ta deras första bas istället. Men det gjorde ju nästan någon i BF3. Men det är mycket mindre sånt nu. Med det samma märker man om man har en commander. För han oftast förstår commander vad det som behöver göras. Och placera ut punkter som man ska anfalla och så. Inte alltid dock.
Nej.
Vissa commanders vet fortfarande inte vad de håller på med.
Nej. Jag ska börja spela mer på PC snart. Imorgon kanske. Redan.
Låter bra.
Vi får se. Ja, var var vi nu? Kristoffer, hade du spelat något mer?
Nej, jag är bara Dota och Batman den här veckan, tyvärr.
Fredrik då, vad har du lyckats med?
Jag har varit borta ett tag nu när jag pratar Battlefield, så jag fattar inte så mycket.
Nej, nej.
Det är bara... Nej, jag tycker det verkar så hemskt tråkigt så det finns inte. Men,
det är jättekul. Men prata om vad du har spelat. Och
för fan. Jag har för fan dammsugat färdigt med Luigi.
Ja.
Han har sugit upp sista spöket.
Trevligt, trevligt.
Det var, och jag har använt det här t-shirt-tricket som vi såg i den här Tetris-filmen, Stefan.
Ja, just det.
För jag var så nervös. Att man, det är ju sånt här flymoment på den här sista bossen. Man möter han i ett läge där man kan skada han lite, och sen kommer det ett annat läge där han jagar en, och då är han farlig. Ska man springa på honom.
Så det blev en t-shirt mellan styrmekanismen,
ja,
och ditt
fick. Jag fick tumsvett. Så styrspaken blev ju skithal. Och jag dog massa gånger. Så då kom jag att tänka på t-shirt-tricket.
Fast var har ni fått t-shirt-tricket ifrån?
Ja, det var ju i den här Tetris-dokumentären. Order of Ecstasy, The Tetris Master. Fast han använde det för att han inte skulle få ont i tummen.
Han fick skav på tummen när han spelade Tetris. Så han hade en t-shirt mellan.
Och du hade det för att du svettades.
Ja, fast jag hade inte t-shirt. Jag hade påslakan. Jag låg i sängen när jag klarade detta nämligen. Så jag hade en bit påslakan emellan för att få lite friktion. Ja, men det är bra. För den är fan ganska trög, alltså styrplattan på 3DSen. Alltså man får liksom, är man lite hal på tummen så är det ganska svårt att få fullt utslag utan att glida.
Ja. Jag tror du har lite med hur den är utformad. Den är ju platt, så man måste ju dra den.
Jättelika problem när jag spelade Mario Kart 7 ibland, att jag liksom gled åt fel, så tummen låg helt fel på den. Så kunde jag inte svänga ordentligt massa gånger.
Man vill ju inte trycka så hårt heller ju.
Nej.
Men det var väldigt mycket så att trycka på olika håll. För det är ju som en liten sån här labyrint man ska springa och väja för hinder och grejer. Sen hade jag svårt att se vilket djup i banan de här hindren var på. Så sprang man in i hindren och så kom den här spökbossen i fatt. Och så dog man. Och så var jag lite arg. Men sen kom jag på t-shirt-tricket. Och då klarade jag det.
Ja.
Vad tyckte du om spelet då?
Jag tyckte det faktiskt, det blev lite, i början var det nästan det bästa jag har spelat på 3DS. Fast på slutet så blev det lite enformigt.
Ja, det blev mycket samma sak hela tiden.
Ja, det blev det, tyvärr. Det var liksom...
Ja, men det märkte jag också när jag körde igenom det, att det var jättekul att utforska ett nytt ställe första banan. Men sen alla de andra banorna utnyttjade ju bara samma parti om och om igen, fast lite extra.
Det blev lite, alltså... Typ den här hunden, det tycker jag, han kommer att äta upp en grej och sen ska man leta upp honom. Det blir för enformigt och drygt, tycker jag. Men det är överlag bra. Däremot så, allt man ska samla har jag inte gjort. Du har inte gjort det heller, för jag tänkte att jag skulle fråga dig om du hade gjort det. Om det fyller någon större funktion att göra det.
Jag tror du får tillgång till någon extra bana eller extra bana och sånt.
Ja, om man fångar alla såna här boos, de klassiska Super Mario-spökena. Mm. De verkar ju vara den onda varianten av, lite ondare än de andra spökena.
Men ack så gulliga.
Ja, jag samlade ju alla på första herrgården. Då låste man ju upp någon form av extra bana som kändes helt meningslös. Så det har jag inte brytt mig om på de andra sen. Om alla extra banorna ska vara precis lika tråkiga så... Då.
Det vet jag faktiskt inte. Jag kommer inte ens ihåg om jag har tagit alla på första världen. Eller första...
Jag gick igenom och tog alla där bara för att se vad det var man fick. Och det var bara någon form av bonusbana som jag inte antar att det bara skulle vara för att samla pengar på. Men pengarna förstår jag inte heller riktigt. Mer än till... Och låsa upp uppgraderingar till dammsugan.
Ja, det är väl rätt snabbt fixat om jag inte har fel.
Ja, det hade jag redan efter halva spelet, så var ju den fulluppgraderad. Det stod excellent, you have all the unlockables.
Sen. Ja.
Nej, sen vet vi inte om pengarna gjorde för mer skillnad sen, alltså på slutet eller någonting alls.
Nej, vi får sätta oss och köra lite multiplayer då och se hur det är, för det ska vara trevligt.
Det måste vi testa. Och sen var det ju några andra grejer man kunde samla med några typ kristaller. 10-tal på varje bana. Eller värld. Men det har jag inte heller tagit alla. Det har jag inte gjort på någon. Och det vet jag inte alls vad de gör.
Jag kommer inte ens ihåg det med kristallerna.
Ja, det är som några diamanter. De är olika färger för varje herrgård. det är samma på alla här. Alltså, de har ju olika någon är format som en Super Mario-svamp och någon som ett jätte och någon som en stjärna.
Ja, just det. Ja, nu kommer jag ihåg dem.
Det är 10-tal i varje härgård. Men jag har inte tagit alla i någon, så jag vet inte vad de gör om man tar alla. Och jag har inte tagit mig tid att kolla upp det heller.
Nej, det får bli en överraskning.
Det kändes inte som att det skulle kunna finnas fler slut heller.
Nej, jag tyckte det var rätt definitivt.
Ja, jag tyckte de såg så lyckliga ut där på slutet. Så jag var nöjd med det.
Det är alltid bra när Luigi är hjälten.
Ja, ja. Till och med hans bror kom och berömde honom. Sa att han var number one.
Wow.
Det var väl Luigi så.
Okej. Okay.
Ja. Vi har spelat mer. Jag satt och rengjorde alla mina spel jag köpte från förra veckan. Så provade jag det här konstiga som jag inte riktigt kunde utläsa vad det heter.
Det japanska eller?
Ja, det är ett av de japanska. Med den här snubben med bastkjol och solfjädrar med japanska flaggan på etiketten. Det visade sig vara ett plattformsspel, lite Mega Man X-stukigt. Med karaktärer som ser ut som de kommer från Dragon Ball-universumet.
Mm-hmm.
Ja.
Är det samma grafiska, alltså ser det ut att vara samma karaktärsdesigner?
Ja, eller? Precis. Alltså de ser ut och det ser nästan ut att kunna vara någon av de figurerna.
Okej, okay, alltså, ja, mycket möjligt Akira Toriyama.
De mänskliga karaktärerna. Sen finns det ju helt skruvade grejer. Det finns ju, mötte någon mullvad, en blå mullvad med solglasögon och sådana här Ghosts and Goblins boxershorts, vita med hjärtan på. Och någon stor rosa snigel som blev kär i mig. Alla karaktärer man springer på så kan en del prata, så det kommer en sån här liten dialogruta längst ner på skärmen. Och där har de ju såna här extrema anime ansiktsuttryck. Så den här snigeln, när jag kommer, han så japanska tecken ett par gånger och sen ändrades bilden till hans ögon med stora hjärtan i och tungan hängde ut, så då var han nog kär i mig och så fick jag rida på.
Okej.
Ganska kul spel faktiskt. Även att jag inte förstår någon story.
Men vet fortfarande inte vad det heter.
Nej. Inte en aning.
Nej.
Jag kan inte utläsa det genom bara tecknen på kassetten tyvärr. Någon gång
kanske. Du får ju se om det är något sån här liten bokstavskod och sen så söker du efter den och så hittar du spelet.
Ja, kanske.
Får ta en bild på kassetten, annars kanske någon lyssnare kanske vet vad det
är. Ja, det kan man göra.
Jag tror inte det behöver vara något Sherlock Holmes-arbete för att komma på det.
Nej, jag bryr mig inte så mycket vad det heter heller för den delen, men det är det.
Så någon annan kanske är intresserad.
Ja, jag ska se om jag kan få fram det. Det utspelar sig på någon övärld i Japan i alla fall. Det är som en världskarta i början och sen kan man styra runt någon höna, flygande höna mellan världarna tydligen och välja bana.
Mm.
Det
låter intressant.
Ja. Det är kanske ingen supertitel, men det var ändå inte dåligt. För att bara vara en ren chansning. Så var det.
Ja, det är spelbart fast det är på japanska manrad.
Ja, och det enda man inte förstår är de här dialogrutorna som kommer fram. Alltså vad de säger för någonting. Men man tar ju sig fram genom spelet i alla fall. Det är ju inga större krusiduller. Jag kom väl till fjärde världen tror jag någonting sen. Så sket jag faktiskt i det. Jag orkar inte fortsätta. Sen har jag har provat att rida häst. Se om det var kul.
Mm. Var det kul?
Det var bångstyrigt.
Nej. Nah.
Jag tyckte, fan, hästen var ju skittrög och styra.
Det är ju en häst. Du kan inte bara... Det är ingen bil du kör.
Nej. Jag skulle rida något race med ett fruntimmer. Hon, Miss Bonnie heter hon. Eller?
Jag kommer inte ihåg vad folk heter direkt faktiskt.
Och jag och han, min karaktär var jättekaxig, så när som helst så tar jag dig. Men det gjorde jag inte. Hon var ju mycket snabbare med sin häst än vad jag var med min.
Ja, okej.
För jag, ja, jag lyckades ju inte följa den här snitslade banan. Jag red långt ut i terrängen och
ja, hon du får var ju, träna.
Ja, hon var i mål många minuter före mig säkert.
Ja, det
så skulle jag skjuta prärievargar innan de tog några höns. Jag lyckades inte skjuta en enda prärievarg, men än fick jag beröm för att ja, nu körde du bort prärievargarna. Ja, okej.
Ja, de flydde väl ändå kanske.
Ja. Och vad hann jag göra mer? Ja, det blev någon shootout ute på prärien. Jag var med någon sheriff och skulle ta någon levande. Så sköt jag ner några och sen kom det ut en gubbe som jag tydligen skulle ta levande, så jag sköt han i benet. Och sen tog jag han levande.
Ja, det var bra. Men ja. Hur långt in är du?
Ja, det är typ där. Efter jag fick reda...
Tidsmässigt?
Oh, här är det. Timme.
Ja, ja. Då har du väl en 29 kvar då.
Ja, och så när jag hade gjort den här shootouten och tagit den här, eller gett honom till sheriffen, han åkte iväg bakbunden på hans häst.
Ja.
Skulle jag gå därifrån och då visste jag inte riktigt vad jag skulle. Det var ingen som, det stod ingenting någonstans vart jag skulle då.
Du får in till stan igen och...
Ja, jag gick mot de här B och M och allt vad det står på kartan.
Men då kom vi till Armadillo, den här första lilla staden.
Ja, Armadillo var ju där jag mötte den här sheriffen. Ja. Som var...
Men då är du ska till sheriffen igen, så kommer han ge dig nytt att göra.
Ja, för det var när jag gick därifrån, eller red därifrån. Sen såg jag någon sån här hästdroska som stod på prärien och sen stod det någon på knä och någon gubbe bakom där med en pistol. Jag kom nära där och så började de skjuta på mig och så dog jag och sen blev jag stängd av.
Ja, okej. Okay.
Och så kom jag på att jag hade nog inte sparat, så jag förmodligen när jag startade igen så får jag nog göra om allting.
Ja, men
eller autospara.
Ja, det gör det väl.
Ja, jag vet.
Pröven. Jo.
Det stod någonstans med, när jag var i ett hus vid någon säng, save.
Ja just det, du sparar ju genom att gå och lägga dig i sängen.
Ja, på hotellet. Det har jag aldrig gjort.
Nej, det ska du göra på hotellet, ja. Men ja. Det kanske är autospaningar ändå. Som...
Jag vet faktiskt inte. Jag blir sur när de sköt mig där. Jag tänkte, vad fan, kan man inte ta skydd någonstans? Men jag var mitt ute på prärien och jag sprang. Jag lämnade hästen och sprang. Och så sköt de och sen ramlade jag och dog. Och så stängde jag av. Så tittade jag på en film istället.
Ja, okej.
Okay. Ja. Sylvester Stallone-film antar jag.
Nej, faktiskt inte. Det var någon skräckfilm jag hade. Grave Dancers, heter den då.
Det lät inte så bra.
Nej, jag somnade.
Ja, okej.
Okay. Ja. Nej, det är ungefär vad jag har gjort.
Ja, jag har inte spelat jättemycket, men jag har ju klarat Mirror's Edge, äntligen i alla fall.
Äntligen.
Hur långt hade du kvar på spelet?
Ja, det var tre banor kvar.
Okej.
Okay. Ja, men det gällde lite att lära sig att slå ner folk och skjuta lite. Det jag inte hade, alltså okej, okay, innan jag spelade så trodde jag att man bara kunde ta vapen genom att avväpna någon, inte att plocka upp dem från marken. Så man är inte så van nu för tiden att man ska få upp en liten knapp-prompt att trycka på den här knappen och plocka upp. Men det var ju, man skulle kunna trycka på Y där och så plockade han upp, eller hon upp vapen. Så då var det lite lättare att ta sig fram när jag kunde bara stå och meja ner folk istället, även om det knappt går att sikta i spelet. Jag vet inte hur det är på PC-versionen, om det är lika svårt att liksom att sikta där. Men det är det kanske antagligen inte. Det kanske är dåligt programmerat eller på just konsolerna. Jag har faktiskt ingen aning. Det är jättesvårt att sikta i alla fall. Man kan ju inte så här zooma in heller, utan man måste ju liksom bara skjuta ifrån höften, eller vad man ska säga.
Vad tyckte du om det här glasrummet? Om du kommer ihåg vad jag menar. Det finns ett serverrum som du ska ta dig igenom, om man ser luft, så här, gångar i luften. Och vad tyckte du om det här rummet?
Nej, det var lite kul. Vad skulle jag tycka annars? Eller?
Jag hade jävla problem med
det. Det är så fruktansvärt drygt. Ja, det har jag för mig. Jag hade jävelska problem där.
Ja, jag har nu haft mer problem på andra ställen i så fall. Det var ju lite... Det jobbiga är de här som har light machine guns och se upp för det. Man dör ju ganska snabbt av dem, men det är ju bara just, de står ju alltid nästan helt stilla, de rör ju sig nästan aldrig, som man står liksom och poppar runt ett hörn och skjuter några skott på dem typ. Men det är alltid roligast att avväpna folk och slå ner dem, och fast det är inte alltid heller så jävla lätt. Men det roliga är som sagt att hoppa och skutta och allt möjligt.
Det roligaste är ju att kunna lyckas hoppa undan eller avväpna alla utan att behöva skjuta en skott ändå.
Ja, det är såklart.
Då känner man sig coolast.
Ja, då ska man nog vara mer inne i kontrollen än vad jag hann bli där när jag hoppar in. Men jag tyckte nästan det roligaste var precis det sista man gör i spelet. Nu vet jag inte om jag kan spoilervarning Mirror's Edge slutet. Ja. Ni vet ju, man hoppar den här helikoptern.
Ja,
och sen hoppar man och tar tag i den här. Och då var det lite så här, precis innan jag insåg vad som skulle hända, så tänkte jag, vad fan ska de nu göra? Och sen jag insåg, tyckte jag det var jättekul. Var så nöjd.
Och
egentligen gjorde man inte alls speciellt mycket mer. Man sprang och hoppade ett par gånger. Och så var liksom hela slutstriden. Det var dryga med de här bossfighterna. De var inte så kul direkt.
Jag tyckte slutet kändes väldigt så antiklimax lite sådär.
Alltså det kändes som det blev ett väldigt abrupt slut.
Verkligen.
Men ändå tillfredsställande på något sätt.
Det blev lite bam, boom, bam och så slut.
Ja, nej men helt... Ja, jag vet inte hur de ska avsluta. Jag hade inte velat ha någon stor bossfight heller, så att...
Nej, men kanske komma till liksom iväg verkligen och kanske träffa sin syster eller något sånt där. Det hade varit ett bättre slut.
Men vadå? Är inte systern hon som man räddade?
Ja, så hon räddade sig nere. Innan man springer upp hela jävla vägen. Du skjuter ut henne från transporten. Sen flyr hon. Och du flyr vidare.
Ja, just det.
Kommer du ihåg det?
Ja, det borde jag göra.
Du skjuter sniper.
Ja, men... Ja, precis.
Ja, systern följer ju inte med dig.
Nej, just det. Men det, ja,
det hade ju varit...
måste stoppa bad guyen också.
Ja, exakt.
Ja, nej. Så det är vad jag har spelat faktiskt.
Yes. Han du tittat på achievementsen vi nämnde, eller?
Vilken achievement?
Ja, men achievementsen i Mirror's Edge. För de här hoppkombinationerna.
Jag tittar inte på achievements.
Nej. Alltså, jag tänkte att du börjar titta på det eftersom vi nämnde det i ett avsnitt.
Nej, jag tänkte... Nej, men jag
alltså,
kan
de är helt omöjliga att göra, typ. Det är sinnessjukt. Jag har fortfarande inte tittat upp den så här, hur man får dem lättast på vilken bana. För det måste vara specifika banor du måste få dem på, gissningsvis. För jag tror inte det är många banor du kan få vissa kombinationer.
Nej. Nej, tyvärr. Ingen aning.
Yes. Ja.
Har du något mer ni vill berätta om?
Nej, jag funderar på. Vad har jag spelat? Har jag spelat något mer? Ja, jag har spelat en massa Hotline Miami igen bara för att du snackade om det förra veckan.
Ja, och det var lika kul fortfarande.
Ja, min no weapons, eller no, vad heter det?
Skjutvapen.
Inga skjutvapenrunda. Det är knepigt.
Ja, det är knepigt.
Jäkla massa kasten och baseballträning så här på.
Ja. Man måste verkligen hålla på och lura ut dem och greja för att det ska...
Ja. Och sen vill jag att det ska gå snabbt också.
Man får väl
så även fast jag vet att gubbarna står och tittar på mig. Så springer bara rakt in och bara slår på dem. Eller försöker ha ihjäl dem. Oftast går det ju inte. Men ibland så har man sån tur med tajmingen att man har ihjäl dem.
Ja, och då är det kul.
Men är det så också att ju snabbare du gör det så får du mer poäng också i det här spelet?
Jo, det har ju massa olika poängbedömningar. Kombo, snabbhet, uppfinnighet och ja. Det finns ju hur mycket som helst. Det är bara till att prova och sen hoppas på att man får någonting som spelet uppskattar.
Mm.
Nej, det har jag också spelat en del.
Ja, det är trevligt. Har de sagt någonting om när uppföljaren skulle komma?
Det är väl nästa år. I sommaren eller sånt tror jag. Sen våren, sommaren. Ja, men jag tar ju helt fel för mig.
Mm.
Det är alldeles för länge.
Ja, det är det faktiskt. Nej, jag har inget mer att berätta. Men jag har funderat på homeopati idag. Vill ni höra om homeopati? Det var länge sedan jag berättade om...
Homeopati, det här är blod, va?
Nej, det var ju länge sedan jag berättade om pseudovetenskapliga hälsometoder som jordning. Nu vet när man ska ladda kroppen med elektron. Det var ju, homeopati är något annat trams som jag irriterar mig på ganska ofta.
Okej,
jag har till och med här. Homeopati är en ett medicinskt system som bygger på principen att lika botar lika. Främst används potentierade medel för att stimulera kroppens självhelande funktioner. Ja. Då ska jag berätta hur det här går till. Genom att man lika botar lika betyder att om du har ett ämne som orsakar att du till exempel får ont i magen, då kan det bota att du har ont i magen. Men bara om du gör på följande vis. Du tar 1 gram av det aktiva ämnet som är det här ska orsaka någonting. Sen tar du 99 gram vatten. Då får man väl en deciliter vatten eller någonting med det här ämnet i. Sen ska du ta 1 milliliter av den här lösningen. Och sen ska du spä ut den med 99 milliliter vatten. Och sen ska du slå flaskan med lösningen mot något hårt eller skaka den häftigt. Sen ska du upprepa blandningsprocessen 100 gånger. Det här orsakar att du har antagligen inte en enda molekyl av det aktiva ämnet i. Men det gör ingenting för att då har du, vattnet har tydligen minne och kommer ihåg det här ämnet. Och det är då att det inte ens finns, att det bara minnet finns i vattnet av ämnet gör att den har en läkande effekt.
Ja, det har jag alltid misstänkt ju.
Ja, och det här var en, ska vi se vad han heter, Christian F. Samuel Hahnemann som kom på detta på 1700-talet. Han tyckte att läkarkonsten var märklig och dålig på den tiden, så han kom på den här jättebra idén istället. Ja.
Han upptäckte det var ju uppenbarligen bättre än all annan läkekonst.
Ja, för han noterade att det symptom som ämnet kinin orsakar i en frisk kropp är samma symptom som man använde kinin för att lindra. Och därför måste det vara så här med allting. Såklart är detta vetenskapligt motbevisat i all oändlighet. Men det här är ju en grej som är på framfart här i Europa. Mycket växande. Jajamensan.
Är du helt seriös nu?
Jajamän, i Sverige är det väldigt spritt mer och mer.
Och det här måste jag kolla upp alltså.
Det är ju något som, ja, så det finns ju folk som, så går de till de här och sen så kanske jag kollade lite på någon svensk sån här sida och då kostar det 600 kronor för en behandling då, och då går de igenom dina symptom och sen så skapar de den här mirakelkuren som egentligen bara är rent vatten, så de behöver bara ta lite kranvatten och sen så har de gjort sin, de behöver inte blanda och hålla på, för att rent tekniskt så innehåller allt vatten minnen från alla andra ämnen om man ska vara sån, och sen så har de gjort lite så här sockerpiller som ska då vara baserade på de här vattnet de har blandat, fast egentligen är det bara sockerpiller ungefär, och sen så säljer de det här till folk för hundratals kronor.
Skitbra affärsidé.
Så att gå dit kostar 600, sen kostar nästa besök 400 kanske, men, och sen så kostar medicinerna då, eller ja, citationstecken, medicinerna några 100 i månaden då, att du ska få de här, du får en flaska vatten eller något. Ja. Och ja. Så det var mitt hälsotips för den här gången.
Att man ska undvika en man rad.
Ja, det är otroligt tramsigt. Jag vet inte hur de förklarar det här för folk riktigt när de säljer det och sådär, men
det måste vara världens bästa sales pitch för det där.
Ja, jag vet inte. Men sen så gör de ju massa annat och ger de andra sådana örtmediciner och sånt som kanske gör någonting, och sen så är det mycket att man har, att de pratar mycket med sina patienter då, så det blir lite av någon form av samtalsterapi samtidigt som gör att folk känner sig bättre, så tror de att det kanske är vattnet som är bra. Men egentligen är det bara att de har fått prata av sig och kanske få lite massage eller något sånt här. Olika kombinationer av, ja, lurendrejeri säger jag. Men ja.
To each his own och så vidare.
Homeopati.
Mm. Mm-hmm.
Nej. Fantastiska saker du hittar.
Ja, nej, men det kommer mer någon gång. Jag hade inget mer att säga om tv-spel. Nästa vecka så ska vi prata om Master of Darkness. Med Master System-spelet.
Ja.
Mm-hmm. Och så kanske vi har gästas av Jakob Andersson.
Ja, pojke, hur går det nu med Master of Darkness?
Ja.
Tar vi nästa vecka, va?
Ja.
Jag har det går inte så bra med andra.
Jag kan säga att jag spelade.
Jag har inte spelat så mycket sen sist, men det ska jag göra tills nästa vecka. Så att,
Jag hoppas på att klara det dock. Jag kör inga save states.
Nej,
ja. Nej, det är helt rätt.
Jag är nöjd med min insats.
Ja, det var skitbra. Vi arbetar bra tillsammans. Vi körde varannan bana eller varannat liv.
Mm. Mm. Oh, Stefan, jag kom på. Du vill ju ha en sak av mig. Fast jag har inte gjort den här saken.
Nej.
Men den här instruktionsbokstexten.
Ja, just det.
Jag har inte gjort den. Men jag har en liknande. Jag kom på nu. Det är mer en baksidan på kartongen text. Mm. Och jag som ifrågasätter översättningar. Ett Mega Drive-spel. Det står ju både på svenska och engelska på baksidan på dem i regel.
Ja.
Jag tror Lenny tog upp detta när vi spelade spelet för någon månad sedan. Men det står så här i alla fall. Many of the kids playing Wildside, the newest game in town, are disappearing. Heady Metal, the game's villain, is capturing them left and right. Only Kid Chameleon, the coolest kid around, can foil Heady Metal and his gang of gruesome thugs.
Ja, var det jag som läste den här grejen när jag tänker efter?
Ja, det var det kanske.
Ja.
Men här kommer den bästa delen.
Det låter ju coolt och häftigt och allting så. Sen hoppar man ner några rader här, det står på massa språk. Men ganska långt ner så står det på svenska då. De flesta ungar i stan som deltar i dödsfällan, den allra nöjaste trendiga nöje, försvinner den ena efter den andra. Nu kommer det roliga här. Farliga Fredrik, skurken i dramat. Har tagit dem till fånga. Den enda som kan besegra farliga Fredrik och hans grymma gäng är Kid Chameleon. Den tuffa och listige killen i stan.
Ja.
Det är så farliga Fredrik.
Men nu frågasätter jag här liksom. Alltså, varför översätter man namn? De har inte översatt Kid Chameleon.
Nej.
Det står. Wildside har de översatt med dödsfällan. Alltså det här spelet som de tydligen spelar. Och då Heady Metal, som den här skurken tydligen heter, döper de till Farliga Fredrik.
För att, ja. En idé jag har om detta är att
bara en annan sak här. Inte på något av de andra språken. Alltså det är 1, 2, 3, 4, 5. Ja, det är en jävla massa språk i alla fall.
Ja.
Inte på något av de andra språken är något av namnen översatta, utan de har sina riktiga namn. Men på svenska så har något ljushuvud kommit på det här. Ja, jag får höra din teori, Stefan.
Min teori är, den här han som översatte manualet till NES, Jan Malmsjö, i intervjun jag har läst med honom så sa han att han i manualerna så fick han byta namn på saker så länge namnet inte stod i spelet. Det kan vara samma slags direktiv som den här personen har översatt och haft då, att man liksom man kanske försvenskar för att man har tyckt det, ja, man kanske gjorde det i andra spel.
Men alltså namn, alltså man översätter ju inte namn. Alltså
nej, men
det är som att
det här var förr i tiden.
Det är som typ du Stefan då, om de på engelska skulle de hiskeliga Herman.
Det var ett jättebra namn förresten.
Ja. Ja, nej men alltså det är liksom jag kan ta ännu alltså det är kanske inte lika fånigt, men det är liksom inifrån instruktionsboken hittade jag här med i det här spelet Kid Chameleon som har framgått att det är då.
Mm.
Man kan ju ta olika skepnader. Man tar en mask och så förvandlas man till olika saker. Det står upp spesat här i manualen också då. Den första på engelska heter Iron Knight.
Ja.
Har de rätt och slett översatt på svenska till järnriddaren?
Ja.
Godkänt, tycker jag. Mm. Sen har de en då som heter Red Stealth.
Mm.
Den har de översatt till samurajen. Ja. Han var visserligen, såg väl visserligen lite samurajaktig ut, den här figuren. Sen har de en Berserker. Den har de översatt med mursläggan.
Nice.
Ja. Och sen är det någon som heter Maniacs. Typ som Maniac, fast Maniacs. Det har blivit Yxmannen. Och sen kommer då den roligaste av de här igen. Juggernaut. Pansarfrans. Ja, Micromax. Har helt sonika blivit Micromax.
Oj, det är ju likt.
Ja, och sen har de Iclops, har blivit Strålaren. Nästan som att Shredder skulle bli Strimlaren. Det är samma känns det. Sen är det någon som heter Skycutter som har blivit Jetåkaren. Och en Cyclone som de har blivit Tyfonen. Men liksom Juggernaut till Pansarfrans.
Det är det bästa hittills.
Ja, Farliga Fredrik är fan inte mycket bättre än det. Jag tyckte den var rolig, varför det listades. Det är jag. Det är jag som är sista bossen i Kid Chameleon. Så alla vet det nu.
Suveränt spel för övrigt.
Ja, det är inte dåligt alls. Och därför jag köpte det. Jag gillade det. Men det fick bli i alla fall istället för en...
helt okej.
Okay. Ja, och jag tyckte när jag översatte förra veckan, alltså från engelska till svenska på min egna översättning, så försökte jag ändå få det till att liksom bli en fin översättning. Men, men det här är ju katastrof. Alltså, undrar vad han fick betalt som gjorde det. Jag vet inte. Men det är ganska kul. Jag ska börja läsa på fler Mega Drive-spel och se om det finns så roliga översättningar på alla.
Det finns en hel del fler med roliga översättningar. Det vet jag
inte. Ja, jag tyckte denna var fantastisk. Det var.
Ja, nej, jag fick kom på nyhet här om att Sony har ändrat sina användarvillkor för PlayStation 4-spel.
Du kan inte längre spela PlayStation 4-spel på PlayStation 4.
You must not resell either disk-based software or software downloads unless expressly authorized by us and if the publisher is another company additionally. Ja, så, ja, det de säger är att man får inte sälja sina spel om inte de har godkänt att man får göra det.
Okay.
Och all software is licensed, not sold, which means you acquire rights to use the software as described in the terms.
Var det här inte hela Xbox One-historien från första början ungefär?
Ja. Jo, det tycker jag med. De skröt ju som fan med att man fick sälja sina spel hur bäst man ville, så är ni från början.
Ja.
Vad har du för källa på den här nyheten?
Källan är...
Det är inte för att jag ifrågasätter, utan för att jag själv vill läsa.
Jaha, nej, det är... Nu ska vi se här.
En tidning som heter En Ding Ding Värld.
Det här är... eller detta är för... Ja, det verkar vara för alla PlayStation... alltså det... Ja, det stod på game. Det var en nyhet på Game Reactor helt enkelt, men de hade en länk till Terms of Use-sidan på PlayStation.com UK någonting. Och under resale så står det att you must not resell either disk-based software or software downloads. Ja, intressant. Sen är det kanske inte någonting de direkt kommer trycka på igen, men ja, jag vet inte.
va? Men alltså, om du har ett spel du inte vill ha längre, då måste du slänga det, du får inte sälja det.
Ja. Ja, det hade varit märkligt om de hade, om det är så här att de helt plötsligt går emot vad de själva skröt om att de inte skulle göra innan.
Nej, det måste ju
vara. Men räkna spel in till disk-based software?
Mjukvara på en skiva, det är ju det som är ett spel.
Ja, jag tänker med så här program. Alltså, jag vet inte vad det kan vara för program till den ändå.
Nej, precis.
Det låter jättelustigt. Nej. I alla fall.
Ja,
ja, väldigt.
Vi lär väl få ett uttalande om det här innan det här avsnittet sänds ändå. Så.
Då ja, det är som, skulle jag inte vilja ha min bil längre så får jag ringa Volvo. Hej, jag vill inte ha min bil längre. Får jag sälja den?
Ja, lite så. Ja, men det är tydligen de här grejerna som jag läste upp har då det har inte stått så tidigare i Terms of Usage. Ja, spännande. Spännande. Tänk om de har gått bra för dem. De har ridit på vågen av att Microsoft har tabbat sig och sen så kan de bara göra saker själva. För nu har de redan fått upp en sån förbokning och allting. Jävlar. Ja, intressant. Intressant. Det ska bli spännande att se vad de... Jag tror det skulle vara jättemärkligt om man inte fick sälja spel helt plötsligt för dem.
Nej, jag tror inte de går back på sitt ord nu eftersom de skröt med det på E3.
Nej, det skulle gå fruktansvärt att testa för.
Ja, jäklar vilket oväsen har blivit då. Fy jo. Fan.
Ja, det skulle visa, då skulle det nog helt plötsligt många avboka sina PS4 här innan releasen och ta Xboxen då eller någonting bara för sakens skull. Internet verkar vara skoningslöst. Ja, vad finns vi på videospelsklubben.se som vanligt? Det kommer upp en ny video, har nog kommit upp när ni hör detta. När vi sitter och spelar Magical Hats Flying Turbo Adventure till Mega Drive.
Yay!
Spelet som senare kommer att bli The Cap Attack i väst. Och, ja.
Ja, och
vi spelar i videon i början för att visa skillnaden.
Jag nämner ju även en föregångare till spelet som jag i efterhand har visat för Fredrik. Vad det är för något.
Ja, just det. Ja.
Så han har fått se föregångaren till hela det spelet.
Jag minns inte vad det hette.
Nej, jag har glömt namnet igen. Men jag kom ju på vad det hette då när det var här.
Ja.
Ja, sen finns vi på facebook.com/videospelsklubben och även på Twitter @VS-klubben och där heter jag @Gesmeluk och Kristoffer är @ChrisCrossSwe och Fredrik är @CDQ.
Ja. Jajamän.
Det var nu alla sidor. Socialgamer.se finns vi.
Socialgamer också, ja.
Ja. Nästa vecka blir det alltså Master of Darkness vi ska prata om i temat och kanske en gäst. Ja. Tack och hej.
Nu ska jag gå och rida häst.
Adjö, adjö, adjö.
Hej då! Jo, nu rekordar jag.
Ja.
Ska ta ett tuggummi, för det smaskar nog om man tog ett tuggummi.
Ja.